Nu ser jag att det är flera i publiken som vill ha ordet. Och vi har Lennart Wolgemot där. Och ni får säga ett namn och ni får här en.
Okej, Lennart Wolgemot, Göteborgs universitet. Det var väldigt bra presentationer, men de ger också då upphov till väldigt många reflektioner. Den första, jag var chef för Nordiska Afrika-institutet under längre tid och vi gjorde väldigt mycket forskning kring marknader till exempel i Afrika. Och en fråga som jag inte riktigt är säker på att ni tacklar, det är ju att om man tittar på statistik till exempel i Etiopien, då är det ju moderna sektorn, då är det ju alltså de som registreras. Vi har ju informella sektorn, denna informella sektor, om vi tittar nu till exempel på Lagos, de har nu, om jag har sett de sista siffrorna rätt, över 20 miljoner människor bor där. Och denna stad drivs trots att de har, om man tittar på hur många som är registrerade som företag och liknande, så är det väldigt lite. Men det, denna stad drivs ju, det fungerar ju trots massor med problem såklart. Så hela frågan om alla människor som får arbete inom de informella sektorn och hur det länkas då med kanske småföretagen och liknande, det är ju en egen forskning i sig som man skulle vilja behöva titta lite mera på. Den andra saken som jag tänker på, då jag var lite Gunn-Britt var inne på det, alltså det här frågan har ju varit aktuell länge. Och nu, jag är gammal så jag kan referera tillbaka. Men under 70-talet gjordes de här jättestora studierna, JASPA-studierna utav ILO. Och de följdes av att man tittade på vad var det som hindrade utveckling för företagande i Afrika. Land efter land och med listor av hundratals punkter. Lagar, regler, föreskrifter, exportmöjligheter, logistik som gjorde det omöjligt för företagandet. Tar man vara på denna information? Kanske det är någonting att försöka gå igenom litteratur. Jag ser ju då jag tittar på referenserna på Ketil. Det är klart att du tittar ju på vad som händer idag. Men det är väldigt lite refererat bak till den litteraturen. Men den här frågan är ju väldigt aktuell. Ja.
Det är många här som kan väldigt mycket och som kan hålla egna föredrag. Men du slutar också med frågor. Men jag tror vi tar en till innan panelen får kommentera det. Och då var det en man här. Och du säger ditt namn. Ja.
Joakim Rådström från IVA, Ingenjörsvetenskapsekonomin. Jag tyckte att det var jättespännande och rätt häftiga resultat som ni redovisade, både Kjetil och Måns. Och jag har en fråga till var och en av er. Till Kjetil, man brukar ju ofta fråga forskare att ja, det du säger nu, är det här rätt eller fel? Och sen får man svaret att ja, det här är det som forskningen visar och det behövs mer forskning och så vidare. Men det är ju väldigt många organisationer som bygger hela sin modell på just att stödja kvinnligt företagande. Jag tänker framförallt på Hand in Hand under Percy Barneviks ledning. Va? Och skulle du säga att deras modell vilar på en bristande forskningsmässig bas? Eller är det så att, och ett annat sätt att ställa samma fråga, det skulle vara lite grann att era resultat, är de några bland väldigt många och sticker de av rätt mycket från en annan forskningsbas som kanske säger att kvinnors företagande är mer värdefullt för tillväxt? Så är det lite contradictory eller sådär. Och till Måns så tänker jag att hela den här modellen med vilken storlek man börjar med ett företag, den blir ju ganska revolutionerande överhuvudtaget om man så tillvida att det ifrågasätter vad som är tillväxt. Och jag tänkte fråga hur pass applicerbart är det här på andra länder utanför Etiopien och till och med i västvärlden? Och hur går man tillväga för att då sätta upp ett sånt här företag? Då ska man börja på 200 personers nivå för att... Så, ja.
Och sen nu tar vi Per Molander och sen släpper vi in panelen.
Per Molander, jag hade två frågor som anknöt precis till de punkterna som just lyftes här så att jag hänger på. Just Percy Barnevik har jag hört ett antal gånger prata om sin mikrofinansverksamhet. Och hans slutsats sticker av väldigt drastiskt mot vad du har sagt när det gäller könsvariabeln här. Som han beskrev det så är det ointressant att låna ut mikrofinanspengar till män. De lånar i princip bara ut till kvinnor. Det här gällde Indien då, i och för sig ska jag säga det som han pratade om. Därför att återbetalningsprocenten när det gäller kvinnor var 97-98 och när det gällde män så var den katastrofal. Alltså. Så att efter några års försök så hade man bestämt sig för att vi lånar bara ut pengar till kvinnor. Det strider liksom lite grann mot vad du berättade här. Sen en fråga till Måns när det gäller produktivitetskurvan som du ritade upp. Det var ju arbetsproduktivitet du visade där, alltså mervärde på anställd. Men den där kurvan alltså som pikar då vid 150-200 anställda, det kommer väl, det kommer inte gratis, det är mer kapital på anställd. Det vi skulle vilja se en kurva över total produktivitet istället. Hur ser den ut?
Tack så mycket. Vem vill ta frågorna här? Först ska vi börja med den här om hand i hand och kvinnor. Vill Kettil och du, ja, kanske?
Ja. Nu känner jag till exakt vad hand in hand gör, men det är klart, i min rapport så och kanske som ekonomer flest så är vi lite historielösa, så det är lite det får jag be om förlåtelse för. Jag fokuserar mest på nyare forskning och forskning som är enligt den RCT-modellen, som den modellen jag tror mest på, som är metod för att utvärdera effekter, som jag tror mest på. Så lite på grund av ekonomisk historielöshet, men lite också på grund av att jag måste begränsa rapporten till ett visst antal sidor. Och baserat på min egen forskning så ser jag primärt då på randomized control trials, som försöker utvärdera effekten av olika grejer, och här under också mikrofinans och business training. Så det är väl den avgränsning jag har gjort. Så finns det säkert design forskning som inte använder metoden, som man kan lära mycket av, och den vill jag gärna ha referenser på, så vi kan prata om det kanske efteråt. Men i den forskningen som då är baserad på den här, det som jag omtalar som the gold standard då, på impact evaluation, så tycker jag att den forskning som, och det går på det här som din fråga då, om vår forskning sticker ut eller ej, jämfört med det andra hittar, så tycker jag egentligen att svaret på det är nej. Och jag pekar i mitt förråd här på att det vi hittar är två saker primärt, och det ena är att den här kombinationen av mikrofinans och business training är det som har en effekt. Men att det är väldigt svårt att få den effekten på kvinnor. Alltså, och det är ett mönster vi ser då, som sagt, i andra studier i Uganda och Pakistan. Och andra forskningsprojekt som ser mer på den ena eller andra grejen, på business training eller på business grants. Det kan vara både i Peru och i Sri Lanka. Hittar detsamma. Det är svårare att få den tillväxten av de här interventionerna på kvinnor. Och hypotesen är då att det beror på att kvinnor har så många domestic obligations, som har så många saker de ska ta sig av hemma, typ, och som begränsar dem i deras tillväxt. Återbetalning är ett tema, och några har valt att fokusera på kvinnor därför att de betalar tillbaka pengarna i större grad. I Pride Tanzania, som vi har jobbat med, så är det typ 65% kvinnor, 35% män. Så det är både kvinnor och män i den banken, men då en övervikt av kvinnor. Om det beror på att Pride önskar sig kvinnor, eller det är att kvinnor söker som olika finans, det vet jag inte. Jag tror återbetalningen är nästan 100% i Pride. Det är inget stort problem. Och det beror på att om inte Måns betalar tillbaka sitt lån, så måste jag betala tillbaka hans lån. Så återbetalningen är nästan säkrad i en sån struktur. Men återbetalning är ett tema, men även om kvinnor betalar tillbaka pengarna kanske i större grad, så är då en annan sak är då tillväxten. Alltså det att betala tillbaka pengarna, det är ett succékriterium. Men en annan sak är, okej, hur är tillväxt i de här företagen? För det har ju varit åtminstone, ska vi se, kanske myten om mikrofinans, att man ger en liten slant pengar till en kvinna, så köper Anjola en kossa, eller hur? För den kossan så startar hon liksom mjölkproduktion, och så det ena tar det andra, till slut så blir det många kossor, så blir det ett stort mejeri, eller hur? Och så har det är liksom succéformeln, ja, och det finns det givetvis exempel på. Och det exemplet har ju många som sålt in som typiska, men är det typiska bilden? Och forskningen som, åtminstone den forskningen som jag ser på, baserat på RCTs, så att det är inte den typiska bilden. Den typiska bilden är att Ranjula får en kossa, så blir det en kossa. Och det är inget dåligt, det är inte fel princip, men det är myten är fel. Alltså det är ingen magic bullet för tillväxt. Det blir med en kossa, typiskt. Det är den typiska bilden.
Is there a difference between success when it comes to women in India compared with Africa? You have studied both.
Yeah. I think I will answer that question, but just to set all the questions in perspective, I think that we cannot think of microfinance as one thing. It's a continuum of financial systems, different kinds of financial institutions. So you have institutions that are very close to what informal sector is doing, institutions that are very close to social objective of reaching the poorest of the poor, and then you have a continuum of institutions that are more acting like a financial institution. So you can have like group lending, you can have individual lending, you can just have like a rotating and saving association or something of that form. Mm. And then the question of, before I answer this question, about the difference between women in India or South Asia or Africa, it's the important thing of understanding what empowerment is and what the norms are. And first of all, I mean, when we're talking about women empowerment, what is it? It's a multidimensional concept, as you said. It's not just about being able to make economic decisions. It is about making decisions that might be economic, but can also have broader spillovers into other fields, right? And it has to be, I think that we can't even say that this is empowering for women, or this is empowering for women in Africa, or this is empowering for women in Asia. We have to look at the microcosm in which the woman is located, because there are some customs, there are different tribes, there are different social groups, they have customs that are typical for women. And what you actually kind of hint to in the report, you know, by calling it domestic obligation. What is domestic obligation? Why is it that women have to do the domestic work? It's a social norm. There is a lower willingness to compete. Where is that mindset coming from, right? Why are women thinking that they shouldn't compete? These are things that are learned. And these are things that we cannot even impose from outside. I mean, how do we know that the way women in Sweden think is the right way for a woman in Africa to think, the way women think in Asia is the right way for a woman in Africa to think? But at the same time, I mean, women in Africa are very strong. They hold the family together. They work on the farm. They keep the family together. They are the heart of the family. I don't think that women in Asia have the same strength as, on average, as the women in Africa have. So they have a lot going for them. But at the same time, there are things in terms of social norms that have an effect. And so they have to come out of that. And sometimes just being the heart of the family and taking responsibility of children, that is also something that holds them back, I should stop here.
Yeah, thank you. Do you think you have you had a direct question? You want to comment on it?
Ja, jag fick ju några frågor här, så jag tänkte skulle följa upp då. Jättebra frågor om just produktivitetsskillnader. Börja med Joakim och frågan om hur applicerbart är detta på andra länder. Och det är ganska applicerbart. Man kan väl säga att de relativt stora skillnader som vi ser i Afrika, de grova mönstren ser vi även i USA och i OECD, alltså även i Sverige faktiskt. Det finns ju retorik i den svenska debatten om att 4 av 5 nya jobb kommer i småföretagssektorn. Vad som inte framförs lika entusiastiskt är att det är där också de flesta jobben försvinner. Och det är precis likadant i den här kontexten då. Hur börjar man med ett företag med 200 personer? Ja, man behöver, det är 2 ingredienser som behövs. Det ena är kapital, som Per sa. Och var ska det komma ifrån? Ja, det är en separat, jättestor diskussion då. Men vi tror ju att direktinvesteringar från kanske regionen eller sådär kan vara viktigt. Vi har tittat på det i Rwanda till exempel, där företag från Kenya och Tanzania har kommit in. Och det andra som krävs är naturligtvis färdigheter att driva ett företag som har 200 anställda. Och det är ju helt andra färdigheter som krävs för att styra och driva ett företag som har bara 50 anställda jämfört med att driva ett mikroföretag. Ska du driva ett mikroföretag, då behöver du kunna hantverket och ha lite kunskap om den lokala marknaden. Jag säger inte, det är jätteviktigt. Men det är ju en helt annan, så att säga, portfölj av färdigheter jämfört med vad du behöver veta för att driva ett 50-mannaföretag. Där behöver du veta någonting om distributionskanaler, där behöver du veta någonting om hur man organiserar ett företag och ekonomi, kontroll och sådär. Och det kan ju vara en anledning till varför vi inte ser så mycket tillväxt från de här riktigt små företagen till mellanstora företag. Det är ett helt annat verktygslåda som behövs då. Och det skulle vara intressant att tänka på det när vi pratar om training mer allmänt då. Att man kanske behöver ha training för olika syften i det här sammanhanget. Sen apropå historielöshet så vill jag säga någonting om återigen om färdigheter då. Det är väldigt intressant det som har hänt. För 20 år sedan så pratade man väldigt mycket om technological capabilities. Så det var den stora flaskhalsen då. Att företag i Afrika kunde inte växa eller kunde inte etablera sig för man hade inte tekniken. Idag är det bara att köpa tekniken. Det får ju på hyllan. Det är ju som om du vill sätta igång en juicefabrik i Afrika. Det är ju bara att ringa upp Tetra Pak så ordnar de det för dig om du har kapitalet. Så att vad som krävs idag det är en helt annan så att säga, marknadsintelligens. Och återigen kunskap om vad kan jag få. Kan jag köpa stål från Ukraina eller vad det nu kan vara. Va? Det är ju som helt andra färdigt. Så där har det varit en väldigt stor utveckling också. Och tittar vi på de företagen i Etiopien då, som startar stora, alltså vad har de för bakgrund? Att de är oftast folk som har hållit på med trading. När man har lärt sig mycket om marknader. Man kanske inte har haft en bakgrund inom tillverkningsindustri överhuvudtaget. Men det där, tekniken är inte så himla svår. Men allt det här andra, att driva, att liksom gå in på nya marknader och den typen av kunskap är jätteviktig. Så där är det också något intressant att nysta i tycker jag.
Kristin, innan vi tar tre talare till här. Från...
Jag tänkte ändå bara återknyta igen till biståndets roll som ju handlar om fattigdomsbekämpning. Jag tror att det ibland också kan vara bara gå tillbaka till roten och känna att det är ju faktiskt det som är syftet. Och ekonomisk tillväxt är viktigt, det är självklart, och jobbskapande är viktigt. Men det finns andra dimensioner för att vi ska tala om minskad fattigdom. Och att då som Najula tycker jag fokuserar också på kvinnors position, på den roll man kan ha i familjen, på den roll man kan ha i samhället är lika viktig. Och i det fallet så kan ju då mikrofinanser vara en komponent i en sån process. Men jag tror att vi måste hela tiden tänka på att det handlar om då fattigdomsbekämpning och hur når vi då de grupperna som vi ser idag när vi ser tillväxt i många ekonomisk tillväxt i många afrikanska länder inte minst, men där stora grupper inte kommer med. Vi kan ju tala om ett permanent utanförskap bland fattiga och hur ska vi få med de grupperna? Och då handlar det om en bredd av åtgärder, inte minst mot kvinnor som ju står längst ifrån att komma ur fattigdom.
Tack så mycket. Jag har tre. Jag hade damen där, säga namnet, och sen här Videll, och sen har vi Mikael.
Okej, tack. Jag heter Åsa Jusenius. Jag gör praktik just nu på Sida. Och jag tackar Kristin för du inledde väldigt fint på det jag faktiskt tänkte fråga om just. Med vem är målgruppen och vem ska nås? För min fråga är väl ställd mest till Måns och lite till Kjetil. Ni får bestämma vem som vill svara eller båda. För Kjetil, du beskriver hur unga arbetslösa i Tanzania... unga människor i Tanzania arbetslösa. Entreprenörskap kanske ett väg ut ur det. Måns, du beskriver hur lite större företag har en helt annan livskraft än de här nystartade entreprenörs småföretagen. Om jag då är en ung arbetslös i Tanzania, är det ett realistiskt alternativ för mig att jag skulle kunna få ett jobb på de här lite större företagen? Kommer de att vilja rekrytera mig? Eller är det liksom ingenting eller entreprenörskap? Vad är mina liksom valmöjligheter? Sen undrar jag också när du visar upp vad man tjänar i ett sånt här företag. Vilka är det som tjänar den här dubbla lönen mot de här nystartade företagen? För jag föreställer mig när du visar upp den grafen att det är en sammanställning av vad man tjänar på företaget. Men jag kanske inte lyssnade ordentligt. För jag tänker, vad är instegslönen där? Och är den så väldigt mycket högre än om jag hade startat min egen lilla frisörsalong? Tack så mycket.
Ja, och sen har vi, tack, och sen har vi Videll.
Lennart Videll heter jag. Jag tänkte så här att det är alltid kul att se andra sammanhang för de här programmen. Det finns ju i Sverige till exempel, det finns ju liknande program för svenska ungdomar som ska bli företagare. Det finns för invandrare, det finns även för invandrarkvinnor. Det finns liknande instrument, det finns mikrofinanser, utbildning, lån och så vidare. Har ni, någon av er, gjort någon... så att säga, jämförande studier, eller har ni några tankar kring vad är det som kan liknande metoder fungera lika bra i Sverige som i de länder vi pratar om, och hur skulle resultaten kunna se ut? Det var det ena. Det andra jag funderar på lite, när man brukar ofta säga utbildning och sen så säger man att det är något väldigt positivt. Jag kan tänka mig att det är tvärtom, alltså att jag har sett en hel del utbildning inom det här området entreprenör som jag tror är kontraproduktiv. Alltså lägger ett ok över axlarna på alla och formaliserar tänkandet och inte gör folk mer så att säga, kreativa och innovativa. Så det vore, jag tror att utbildning, om man ska titta på det, borde man titta på olika typer av pedagogik. Alltså den som lyfter folk och den som helt enkelt bara tynger folk och gör det allt svårare. Vad tror ni om det?
Tack så mycket. Och så var det Mikael Söderbäck.
Jag tycker att det är roligt att moderna utvärderingsmetoder, experimentella metoder, har nu används också inom det här området, inom näringslivsområdet. Du, baserat på din rapport, så säger du att du rekommenderar en massiv push. Men samtidigt så beskriver du att vi har en begränsad budget. Och det leder mig till frågan, har ni tittat på kostnadseffektiviteten? Ni talar om impact, men vad är det för storleksordning på impact i förhållande till vad insatser kostar och vad olika typer av insatser kostar? Till sist en observation att du talar om att vi behöver jobba med olika metoder, vi behöver jobba med institutioner, och du nämnde då makroinstitutioner och så mer direkt sysselsättningsstöd på mikronivån. Det är viktigt att komma ihåg att det finns också många olika alternativ emellan i mesonivå, och det har vuxit fram under senare år metoder att jobba med marknader, med marknadsmisslyckanden och inte minst med få marknader att fungera bättre för fattiga människor, som är väldigt intressanta. Tack.
Tack. Vem tar sig an de här frågorna? Kettel, ska du börja?
Jag. Först handlar om vad som ska till för att få ett jobb i ett större företag, och kanske då imorgon så bättre person svar på den frågan. Men det är en, jag kan säga att min son, för jag har forskat först och främst på mikroföretag som då har typiskt en anställd, kanske 3-4. Men det jag kan säga åtminstone om man frågar de unga människorna, var vill ni helst jobba någonstans? Vad önskar ni? Önskar ni att starta en eget företag? Önskar ni få ett jobb någonstans? Ja, det de har överst på sin önskelista är att få ett jobb i offentlig sektor. De vill ha sin jobb, ja. Får med en lön varje månad liksom, och lite sociala goda, eller hur? Men, så det är inte så att entreprenörskap liksom är number one på deras önskelista. Tvärtom, det är liksom, för de flesta så är det de gör om de inte får någonting annat. Så jobb i offentlig sektor är nummer ett, och jobb i ett större företag är nummer två. Jobb i ett mindre företag nummer tre, och så typiskt då entreprenörskap nummer fyra. Men så det är så de önskar sig. Så är problemet precis det att de första önskarna är typiskt väldigt svåra att få. Alltså, vad ska till för att få ett jobb i större företag eller offentlig sektor? Och i ett land som typ Tanzania och också andra länder, så det är inte alltid att det är kunskaper och som är det som faktiskt placerar ni i offentlig sektor. Det kan ju också lika mycket vara som patronage och att man har liksom connection och sådär, så tyvärr. Men Måns, du kan ju kanske säga mer om vad som ska till.
Ja, alltså Åsas frågor, det är väldigt kloka frågor. Och Kjetil, du kan Tanzania mycket bättre än jag. Men det är alldeles riktigt. De här människorna som du pratar om här, de resonerar väldigt klokt, tycker jag. Ja. Utifrån deras förutsättningar. Offentlig sektor är tryggt, det är relativt välbetalt. Privat sektor, stora företag, välbetalt, ganska säkra jobb. Problemet är att det finns inte tillräckligt med jobb. Och den offentliga sektorn kan ju inte växa. Alltså det finns ju inte bärkraft i det. Utan svaret är väldigt enkelt. Och väldigt enkelt och väldigt svårt. Vi vill ha, den privata sektorn måste växa. Vi måste ha fler typer av företag som kan erbjuda den här typen av jobb. Och alltså, direkt svar på din fråga, vad gör den unga arbetslösa i Tanzania? Nej, det är ju inte så att den personen kan gå och knacka på och få ett jobb i ett stort privat företag. Så är det ju. Men vi pratar ju här om hur skulle vi kunna komma till ett läge där det blir lite bättre förutsättningar för en ung, inte outbildad, men en person som har en genomsnittlig utbildningsnivå att få ett jobb i den typen av organisation.
Vi fick frågan om Sverige också. Hur det, om vi är mikrofinans i Sverige, har vi för erfarenheter? Är det någon som har tittat på det?
Nej. Vi kanske bara följer upp också. Vi jobbar tätt med Femina som sagt, och de jobbar med ungdomar i Tanzania. Deras perspektiv är att deras budskap till ungdomar i Tanzania är: sitt inte och vänta på att det ska komma någon från offentlig sektor och erbjuda ett jobb. Liksom, eller att det kommer någon NGO och erbjuda jobb. Jump up, rucka jord, ta tag i ditt liv. Starta allting själv. För att sitta och vänta på att det ska hända, så blir du väntande. Ta tag i ditt liv. Så bekämpa apatin. Så det är åtminstone Femias perspektiv. Så. Sverige, ja, det, ja, antar att det insikt, det är ju inte så att Tanzania är totalt, alltså det är ju, människor är människor, eller hur? Och det är ju inte så att det finns ju mikrofinans som säger upplärningsprogram i Sverige, och det finns ju också forskning på mikrofinans och på upplärning i en ska säga, utvecklad kontext, och det, så det kan man ju läsa om. Och det är ju en empirisk fråga om de resultaten vi ser i Tanzania, om de är överförbara till Sverige. Ja, det är en intressant fråga om de är överförbara till Uganda eller Kenya eller till Indien. Så här är budskapet. Här måste vi för se hur insikterna som man hämtar från Indien eller Tanzania, hur överförbara de är till andra länder. Det måste ju man egentligen bara experimentera och lära. Och så vill man då, om man har tillräckligt många experiment, så vill det bilda sig ett slags bild av vad situationen är. Om det är väldigt Tanzania-specifikt eller Indien-specifikt, eller om det är någonting som går mer allmänt. Så det är som experiment and learn. Och det är ju forskningen.
Ja. Tiden går här, och både Kristin och du har bett om att få en kommentar. Så väv in det ni vill ha sagt på slutet. Kristin?
Jag tänker också på att det är lite spännande. Jag har följt en grupp sociala entreprenörer som vi jobbar med i Jordanien och Libanon. Och där engagerar man unga människor, inte för att bara bli entreprenörer, utan för att bli sociala entreprenörer. För att lösa problem som de själva upplever i sitt område, i sitt samhälle. Och den energin och den passionen som vi ser från de här unga, både tjejer och killar, för att vara med och lösa och bidra till sitt samhällets utveckling är fantastiskt. Så att det beror ju också på, men entreprenörskap kan ju vara så olika saker, och när vi ser att man faktiskt är med och får vara involverad i sitt samhälle, kan påverka till en positiv utveckling och också kunna då själv utvecklas i takt med det, så är det också fantastiska delar, och det är en del av entreprenörskapet som jag hoppas att vi kan se mer av, socialt entreprenörskap.
Jola?
I think there are parts of entrepreneurship that can be learned, but it's also a talent, it's a capacity, and it's a skill. So one cannot make everybody an entrepreneur. And there is not only, everybody doesn't just have to create their own enterprises and work for bigger firms. There are alternative things, and that are very basic to Africa, which is agriculture. I think focus on agricultural production is very important. And also facilitating the growth of agro-processing or agri-related firms or small enterprises or micro-enterprises are very important. Then there are ways in which these small enterprises or micro-enterprises can actually grow faster. And in fact, even in my own research, I found that once you couple finance with training, you can actually almost double the impact on long-term variables like assets. So there is an important role that is played by training. And then another point was about microfinance in Sweden. I think it's very important. It's not just for the young, it's not just for the immigrants, it's also for environmental projects that need financing, and they do not get traditional financing from bigger banks. So these kind of programs have an important role, and they play an important role in the society. Yeah.
Kjell, du får ett sista ord här nu, och det är en svara på frågor, men din sista reflektion. Du har startat en väldigt bra diskussion.
Ja, tack så mycket. Det var en fråga som inte plockade upp här. Det var den frågan, det här kostar ju pengar. Så här, kanske om vi nu har utvärderat ett business training program typ som kostar liksom, jag vet inte, $100 per mikroentreprenör, och så kan vi utvärdera effekten av det, och så hittar vi kanske en effekt, men så frågar jag, okej, men kanske kunde de $100 använt på ett ännu bättre sätt, liksom införa på en helt annan grej liksom. Inom kanske infrastruktur eller hälsa eller vad det ska vara. Klart att det är ju en viktig fråga. Det är en svår fråga att svara på i ett experiment, för att man har liksom ett visst forskningsbudget också. Så ideellt sett skulle man kanske ha haft liksom en hel serie med experiment liksom, och så sett på vad fungerar bäst. Men jag kan säga att det var precis den frågan som inspirerade oss i Tanzania att säga så här, okej, låt oss inte bara genomföra ett business training program, men låt oss använda exakt lika mycket pengar som vi använder på varje mikroentreprenör på training, och säga så här, och låt oss bara ge dem pengarna till business grant. Kanske lite lika enkelt, kanske får man lika stor effekt. Bara ge personen $100, liksom, here we go, business grant, invest in your business. Så kan vi jämföra vad är mest effektivt. Är det att ge en $100 som business training? Eller att ge det $100 cash in hand? Men så tänkte jag kanske ska man båda delar. Så har vi några fick båda delar. Och sen en kontrollgrupp. Så precis den tanken, okej, vad är alternativet? Som motiveras till åtminstone genomföra i den begränsade skalan då, med business training, business grant eller båda delar. För att jämföra då effekterna på olika typer av åtgärder. Så ja, jag tycker det var en jättespännande diskussion. Jag tror att även om jag har som konklusion att det är svårt att lyfta kvinnor ut av fattigdom och få deras företag att växa, så tycker jag inte att man ska tolka det som ett negativt budskap. Alltså att man inte ska satsa på kvinnorna. Tvärt emot. Det visar att det är jätteviktigt att satsa på kvinnorna. Men man måste tänka sig hur man gör det. Det kanske är lösningen att man måste först få en på något sätt en empowerment av kvinnorna. Få dem att göra mer självständiga så att de får större frihet till att kunna manövrera i sin familj och i sitt samhälle. Och först då kan man kanske släppa mikrofinans loss och de kan växa med mikrofinans. För så som det nu så visar forskningen att det är några barriärer för mikrofinans där på tillväxt för kvinnor som gör att det är svårt att med de traditionella medierna få till växa. Men jag tycker man ska tolka det som att man har en extra insats för kvinnor för att kunna lyfta kvinnor upp. Mm. Det är så jag vill att budskapet ska höras.
Ja, tack ska ni ha väldigt mycket i panelen. Måns, känner du att du vill säga någonting mer eller kan vi knyta ihop säcken? Ja, jag tycker att vi har fått en väldigt rik diskussion. Och utifrån en bra rapport konstatera att mikrofinans har en roll att spela i fattigdomsbekämpning. Men om man ska ha ekonomisk tillväxt, mer sysselsättning och utveckling, så måste man också sätta det i ett större perspektiv. För att gå tillbaka till historien, om vi hade haft en som hållit på väldigt mycket med det här, Gösta Edgren, som jobbade på ILO i Asien, och hans stora tes när det gällde mikrofinans eller informella sektorn, det var att informella sektorn, den kan växa allra bäst när den formella sektorn växer mycket. Och det är ett intressant perspektiv här också. Relationen mellan mikrofinans och småföretagande och större utvecklingsaktiviteter. Det, att titta på vad händer med möjligheten till mikrofinans om man har en ny utvecklingsgrej på gång. You talked about product agriculture. You need to develop business there, and if you have a productivity growth in agriculture, maybe there's room for a lot of microfinance. And if you have, när du har nya gruvor öppna var det än är, som i Norrland trodde man, vi fick väldigt tillväxt av företagande när priserna var höga, och så pajade det ju för sig, men så hände det. Men alla de där relationerna, och jag tycker alltihop det här visar att det finns mycket att göra och förstå inom biståndet för dynamiken att om man vill skapa sysselsättning för de unga i Afrika. Och hela kedjan då från institutioner som blir hederliga och främjar bättre klimat och konkreta insatser på företagsnivå och stöd för att kvinnor ska kunna också ta för sig genom utbildning. Och det händer mycket i Afrika. De gör själva, det står inte stilla, utan det är en massa som vill ta för sig och som utbildas för att ta för sig och som kanske då kan gå framåt. Tack så väldigt mycket. Och så fick vi, jag tänkte, Eva kommer att fortsätta med det här. Det tror jag vi är överens om att vi ska göra på olika sätt. Men jag tänkte det var intressant det här med hand in hand. Det var väl en uppgift för IVA, inte EVA utan IVA, att utvärdera det utifrån sådana här modeller. Tack. Tack till alla er.